Här börjar det moraliska dilemmat av Paola Russo, inläst av Isabel Pedone för Saga. Kapitel 1. Lena Bornedal hade aldrig varit någon skönhet. Möjligen var det därför som hon blivit en sådan driven handläggare på Arbetsförmedlingen. Eller så var det för att hon fortfarande inte hade insett att tiden hade sprungit ifrån henne för länge sedan. Kanske hände det en helt vanlig januaridag, medan hon väntade på tunnelbanan hem till Aspudden. Det kan också ha skett på onsdagen den 16 september 1992, klockan 15.20. Medan hon satt i ett modulrum med plywoodväggar och ergonomisk skrivbordsstol. Då när Stockholms första tiggare hade börjat dyka upp runt Stureplan och riksbankschefen höjde räntan över räntetrappans översta steg. Utexaminerad från Socialhögskolan 1978 hade hon som 23-åring fått lära sig att det viktigaste för en människas välbefinnande var möjligheten att få känna sig betydelsefull i ett socialt sammanhang. Numera handlade det mest om statistik och åtgärdspaket. Hennes nuvarande arbetsplats, Arbetsförmedlingen City, på Tunnelgatan i Stockholm, skulle antagligen bli hennes sista, om inte någon ny omstrukturering skedde som tvingade iväg henne till ett förortskontor. Lena Bornedal suckade lätt medan hon grävde runt efter näsdukspaketet i sin svarta handväska med detaljer av guldfärgad plast. Hon sjönk ner på ett fönstersäte i den ännu halvfulla tunnelbanevagnen och snöt sig därefter ljudligt. Resvägen till och från arbetet var precis lagom lång. De 20 minuterna mellan Aspudden och Hötorget med tågbyte på Slussen gav henne det dagliga andrum som hon behövde för att förbereda sig på morgonen och för att lugna ner sig på eftermiddagen. Klockan var 7:45 när hon klev av tåget vid Slussen. Hon skulle vara på kontoret i tid till morgonmötet vid 8. Kanske till och med hinna bättra på sminket, som för varje dag tyckte sättas upp allt fortare av huden. Lite rouge och mascara behövde hon lägga på för att inte helt försvinna in i de färglösa väggarna på förmedlingen. 63 år gammal och gift med samma man sedan 37 år hade hon slutat tro på mirakler, både privat och yrkesmässigt. Det finns inga hopplösa fall, brukade hon visserligen fortfarande hävda, men tron på att hon skulle kunna hjälpa varje människa som kom i hennes väg till ett bra liv hade hon numera förlorat. Ett drägligt liv var mer än gott nog för alla. Tunnelbaneuppgången låg precis bredvid kontoret. Några få steg på den vanskliga isiga gatan och som alltid slogs hon av hur ful och mörk platsen var. Den stora kontorsbyggnaden mittemot stal allt av dagsljus för handläggarna som satt inneslutna i sina små fönsterrum. Vilket rum man satt i kvittade egentligen. Lysrör behövdes dygnet runt, året runt, oavsett var i byggnadskroppen man hamnade. Likväl cirkulerade ständigt önskelistor och upprop för allt ifrån rumstilldelning till gardinval. Själv hade Lena Bornedal slutat att bry sig om det mesta på jobbet som inte direkt angick de arbetssökande hon tilldelades, hennes klienter. Eller kunder var det väl man skulle kalla dem nu. Hon höll inte någon särskilt bra reda på terminologin. Aktivitetsgarantier blev till jobbgarantier och faser och torg kom och försvann. Allt medan åtgärderna och resultaten var och förblev i stort sett detsamma. Klockan 11 skulle hon leda ett timslångt informationsmöte för en ny grupp med långtidsarbetslösa. Det kändes alltid lika obekvämt. Trots att hon inte bar något personligt ansvar för hur reglerna utformades. Och trots att hon hade arbetat i snart 40 år som handläggare på Arbetsförmedlingen. Hon vande sig tydligen aldrig. När klockan var 4:08 passerade Lena Bornedal Arbetsförmedlingens entrépost.